Sveriges Radio.
Vi gjorde mer för kvinnors rättigheter än någon annan någonsin gjort. Alltså vi plockade upp porrindustrin som en smutsig industri upp ur källaren liksom.
Våning två.
Stockholm, vintern 2026. Bakom en anonym dörr på ett kontorshotell träffar entreprenören Bert Milton en ny handelspartner. En svart väska ställs upp på ett bord. Varuprover plockas fram. Det bjuds på bordsvatten och fakta.
Ja. Hur stor är bassängerna?
De är lite olika storlek. Så exempelvis efter man har mjölkat dem så får de en liten mysig bassäng som vi kallar för spat. Där de får götta till sig efter förlossningen. Ja. Och sen så kliver de på mer i de normal bassängerna med lite fler kompisar då. Mm. Bara tjejer. De sköter sig. Mm. Så simmar de runt där i 2 år tills det är dags för nästa ägglossning. Mm.
I mångas ögon är Bert Milton synonym med framförallt en verksamhet. Porr. Men det är många år sedan han lämnar den branschen bakom sig. Det här mötet är en viktig byggsten i nästa kapitel av hans liv. När det är avslutat och påsar har bytt händer håller Bert i de första ätbara beståndsdelarna av sin nya satsning.
Tack.
Hej.
Det här är ett projekt som på sin hemsida beskrivs som ett ekosystem av lyx, innovation och djärva satsningar. Bert Milton förklarar mer under en isig promenad med P3D.
Vad har du i påsen, Bert?
Här har jag de första proverna då på det som ska bli våran kaviar. Och så har jag vodka, vi ska göra vodka också. Så att det är nu, vi har inte haft några produkter innan. Nu börjar vi få in produkter och ja, ska vi komma igång.
Men vad är det du säljer? För det är ju egentligen inte bara kaviar och då eventuellt alkohol. Utan det är
jag säger en livsstil. En global livsstil för, ja, vad ska man säga? Rich and famous liksom. Folk som vill sticka ut lite, markera. Jag har ju liksom en historia som är lite kantad av att jag är risky, om man säger så. Lite speciellt stuckit ut. Och nu ska jag kapitalisera på det.
Du lyssnar på P3D som handlar om Bert Milton.
Skattesmitare porken. Så stod det ju liksom.
Han tog över sin pappas porrverksamhet och förvandlade den till en börsnoterad koloss.
Det är ju jätteanmärkningsvärt naturligtvis att man noteras på Nasdaq.
Vi anser att våra värderingar står väldigt långt ifrån porrindustrins.
Han ville gärna säga att pornografi är inga problem. Alla tittar på det även om de inte erkänner det.
Framgången kantades av konflikt. Pappan bussade MC-gäng på honom.
Vi har ju alltid vuxit upp med livvakter.
Han försökte mörda mig, han tog in Hells Angels.
Skatteverket skickade betalningskrav.
Under slutet av 90-talet så fick porrkungen Bert Milton den största enskilda skatteskulden någonsin.
Väldigt få saker är vitt och svart. Det är gråskala och det här är ett gråskaleområde också.
Därför höll han sig undan i flera decennier.
Vi har ju förlorat väldigt mycket tid med honom.
Det tror inte jag att Bert Milton är Guds bästa barn i alla avseenden. Det tror jag inte alls. Men han ska väl behandlas som alla andra människor, både hos Skatteverket och för övrigt.
Nu är han tillbaka i Sverige med planer på att bygga ett nytt imperium.
Det är en värld som jag aldrig vill tillbaka till. Inte världen i sig, för den är ganska ren liksom. Men att förknippas med den är inte rent.
De svenskar som ser detta, som betalar skatt och har gjort det hela sitt liv. Vad säger du till dem?
Vad ska jag säga till dem? Jag säger, du säger håll käften liksom.
Jag heter Wendela Lundberg.
Här. Så på andra våningen, inte första, där uppe.
Det har gått drygt ett år sedan Bert Milton kom tillbaka till Sverige efter nästan 4 decennier i utlandet. Han vandrar genom minnen i centrala Stockholm till porten där han en gång i tiden hade ett kontor, Skeppsbron. En adress som andas gamla pengar.
Hur viktig var den här adressen för bygget av dig?
Alltså, Skeppsbron var ju viktigt. Alltså, det var ju en image. Och sitta på Skeppsbron är ju... Jag vet inte hur det är nu, för nu har inte varit i Stockholm så mycket nu. Men Skeppsbron var ju en jäkligt fin adress. Kontoret var ju fantastiskt fint. Alltså, jättefint. Och ganska stort, som sagt. Det var dick, som sagt, genom... Jag kan ju se hur brett huset är, men det var... Ja, du ser, det är ganska långt. Så jag hade hela vägen till slutet där, så att det var en hel del.
Det är januari. På andra sidan gatan syns ett väldigt tidigt vårtecken. Den nästan 40 meter höga granen som traditionsenligt reser sig vid vattnet plockas ner gren för gren. Den pråliga julprydnaden uppfördes för första gången 96 på initiativ av finansmannen Jan Stenbeck. Han var en av Bert Miltons förebilder.
Jag gillar ju hans metoder. Han var en av de första sen när jag började med höll på med private som vi gjorde telefonbusiness med. Så då snackade vi. Han var skitnöjd. Jag sa att jag måste säga att jag beundrar dig. Ja, du kanske är bra liksom, men du lever nog ett roligare liv än mig, sa han. Alla har ju förutfattad mening vad man, hur roligt liv är om man lever i den branschen jag var. Men, nej, men han var jävligt trevlig mot mig. Så kul. Han hjälpte mig liksom verkligen att komma igång. Jag började förstå hur telefoni... På den tiden köpte du ju porrbilder då i telefon. Och det gjorde vi på Tele2 då.
I berättelsen om Bert Miltons liv ryms en konflikt mellan en förälder och ett barn som har liknats vid ett klassiskt grekiskt drama. Det handlar om arv, skuld och dödshot. Men hur mycket sonen än har försökt distansera sig från fadern så återstår ett faktum. De delar en egenskap. Förmågan att dra en bra story. Bert Miltons pappa hette också Bert Milton. På 60-talet var det han som tog de första spadtagen till det som skulle bli porrimperiet Private. Innan han gjorde det var han en mångsysslare med en elastisk syn på rätt och fel. Dessutom med ett dokumenterat ointresse för att vara förälder åt Bert Junior och hans syster. När deras mamma, Eva, hamnade i akut ekonomisk nöd placerades barnen därför hos fosterföräldrar i Jokkmokk. Då var Bert Junior bara några år gammal. Idag, nästan 70 år senare, säger han att han aldrig tänker på sin pappa.
Aldrig. Aldrig. Jag växte ju inte upp med honom, utan jag träffade honom kanske några veckor på sommarloven. Han var ju i Jokkmokk en gång när han skulle kidnappa mig. Så att jag hade ingen relation. Han var ju väldigt elak när jag var hos honom. Jag fick sova i trapphuset när han hade orger hemma och sånt där. Så att jag tänker aldrig på honom.
Kidnappa dig?
Ja, när han satt ju i fängelse när jag var liten för bedrägerier. Och när han kom ut i fängelse, då hade ju min mamma lämnat oss hos fosterföräldrar och flyttat till Örebro. Och han ville ha tillbaka henne, men hon ville inte tillbaka till honom. Så att då kidnappade han mig i Jokkmokk och hotade först på telefon till min mamma. De satt och pratade, han satt och grät och sa, jag tar Bert med mig och så tar jag livet av oss båda om du inte tar tillbaka mig. Och det där var ju lite trauma för mig liksom. Så att vi hoppade in i hans bil. Och jag vet inte, jag kanske var fem år, sex år, fem, ja, något i den stilen. Jag kommer inte ihåg hur länge han satt i fängelse, för att han fanns ju inte hos mig överhuvudtaget.
Kidnappningsdramat slutar när en polispatrull stoppar seniors bil. Han grips och junior förs tillbaka till fosterföräldrarna. Det kommer dröja flera år innan han träffar sin pappa igen.
Vi har liksom aldrig pratat om honom, någonsin.
Vi hör Bert Miltons yngsta dotter, Celine Milton Svande, från sin bostad i Spanien. Hon träffade aldrig sin farfar och visste väldigt lite om sin pappas barndom när hon själv växte upp.
alltså allt det har vi fått veta nu de senaste åren, typ när man kollar på alla dokumentärer. Han har aldrig riktigt öppnat upp på det sättet med oss. Nu har jag börjat förstå att han vill ju inte vara som honom. Jag vet att det har påverkat honom jättemycket, men han, du vet, han är ju verkligen, du vet, så här pokerface. Han vill inte visa oss något sånt.
Jag delar inte med mig speciellt mycket till dem, och det har ju att göra med min tidigare verksamhet. Jag höll ju dem helt ifrån det liksom, så att de inte skulle få någon förutfattad mening om någonting.
En tid efter dramat i Jokkmokk har Berts mamma hamnat på stadigare mark. Då hämtar hon sina barn och tar med sig dem till Örebro.
Och sen var det ju de här veckorna på sommarloven som jag var hos honom.
När Bert är 10 börjar han åka till Stockholm på somrarna för att tillbringa lite tid med sin pappa. Det är mitten av 60-talet. En sexuell revolution väntar alldeles runt hörnet.
I augusti-september utkommer den pornografiska novellsamlingen Kärlek 3. Kärlek 1 och 2 har sålts i sammanlagt cirka 300 000 exemplar. Det har alltså varit en strykande åtgång på denna form av litterärt kvalificerad pornografi.
Här tidningar med bilder på lättklädda kvinnor som Lektyr och Fib Aktuellt syns i varje tidningsställ. Bert Milton senior går flera steg längre än den rådande normen när han lanserar tidningen Private. Innehållet är inte lättklätt, det är helnaket, odiskutabelt pornografiskt. Ofta fotograferat av honom själv. Det är också presenterat i lyxigt fyrfärgstryck på tjockare papper än konkurrenternas tidningar.
Bert Milton senior, han står på barrikaderna och är stolt för det han gör.
Det här är Mikael Syrén, grävande reporter på Expressen.
Och han är inte rädd för kontroverser eller juridiska stridigheter och så vidare. Det är det som gör att han skiljer ut sig från konkurrenterna på den tiden. Han tajmade ganska bra tidsmässigt med den produkten som han ville sälja.
Mikael Syrén har följt Bert Milton junior i många år. Det skildras bland annat i Expressens dokumentärpodd Porrkungen. Idag står han inte med på Miltons julkortslista.
Expressen har ju portat. De har blockat Mikael Syrén.
Jag ville ge en mångfacetterad bild av Bert Milton och hur han fungerar som människa. Och han gillade väl inte den negativa sidan.
Intresset för tidningen Private visar sig vara stort. Pengarna börjar rulla in. Motorn bakom verksamheten är seniors outtröttliga besatthet av sex och nakna kroppar. Askfaten i hans hem är utformade som vaginor. Ljusstakarna ser ut som manskön. Bilen som står parkerad på gatan har en döp till Ladyfuck. Det är den här världen som blir kuliss för Bert Milton juniors sommarlov. Hans pappa stortrivs i sin roll som den framgångsrike porrkungen. I kontrast till det får Bert junior utstå ett annat namn på skolgården. Porrungen.
Jag började jobba åt min pappa när jag var 10 år. Då hade han en butik som hette Sexy Shop på Drottninggatan 11. Och när han var iväg och fotade, då fick jag stå där själv och ta hand om porrbutiken.
Bilden av den 10-åriga sonen bakom disken i sin pappas porrbutik är en glimt in i framtiden. Men vi kommer dit.
Bra promenad från Sveavägen.
Våren 2026 är ett utländskt filmteam i Stockholm för att följa Bert Milton. Bert, som promenerar vart han än ska, kommer gående längs en kajplats. Hans vita hår syns på långt håll. Tillsammans med filmteamet går han ombord på en båt som ligger förtöjd i närheten. Förhoppningen är att den maritima miljön ska fungera som en madeleinekaka. Något som får den 70-åriga entreprenören att minnas en specifik del av sin ungdom. För det var på sjön som Bert blev man.
Vad skulle du säga var de viktigaste sakerna som du tog med dig från åren på sjön?
Hårdheten. Man, alltså det var helt surrealistiskt. Alltså hälften var ju kriminella på båten. Då hade de flytt ifrån någonting. Så jag delade hytt med en kille, jag var ju 15. Han var 38 år. Han var efterlyst i Sverige liksom. Så han gömde sig på båten. Så jävligt mycket konstiga människor. Och, men man lärde sig väldigt mycket.
Det var en studie- och yrkesvägledare i grundskolan som drev Bert Milton till att lätta ankar. Inte som en direkt uppmaning, utan det var snarare framtidsvisionen som yrkesvägledaren målade upp för Bert, som sporrade tonåringen till att välja en annan väg.
Och då sa han så här, men du kan ju gå 2 år i teknisk och då kan du liksom bli kanske chef på någon liten bilverkstad med 2-3 anställda. Så jag bara tänkte, nej. Då tänkte jag, går till sjöss. Så då skrev jag till Jonssonlinjen. Bara berätta min story.
Rederiet ger Bert Milton ett elevkontrakt. Han får jobba nere i maskinrummet.
Och så drog jag till Brasilien. Jag fyllde 16, så jag var 15 i några dagar. Men det låter ju bättre att säga att man var 15.
Bert mönstrar på ett lastfartyg och korsar de stora haven. Det är tidigt 70-tal och en linblond tonåring står storökt vid relingen när världen öppnas upp för honom.
Sydamerika var väldigt, väldigt fattig på den tiden. Det fanns inga höghus, fanns ingenting. Utan kanske lite i Buenos Aires. Men i övrigt så, Panama det där, det var ju bara en by ungefär. Ja, där. Det var också så här urfattigt i Ecuador. Då kom det indianer i kanoter, så här från djungeln. Och ja, då gav de schampo och tvålar och sånt där. De hade ju ingenting.
Vi hör här P3Ds reporter Patrik Stanelius.
Den här sägningen, en kvinna i varje hamn, hur sann är den eller hur mycket klyscha är den?
Ja, den är inte sanning, det är minst 2 kan jag säga. Det var så på den tiden, alltså. Ska jag göra? Det var bara så.
Efter 4 år till sjöss kliver Bert Milton i land på svensk mark igen. Maskinrum och kära är ett avslutat kapitel. För det kommer visa sig att Bert har näsa för affärer.
Jag hade en kompis från lumpen som tidigt flyttade till Hongkong och började tillverka klockor. Och då frågade jag honom liksom så här, hur många klockor måste man göra för att göra ett eget märke? Man måste göra flera 100 000 eller liksom. Nej, du kan göra en.
Bert får en idé. Han låter tillverka en klocka med bensinmacken Shells logga på urtavlan. Sen går han från bensinstation till bensinstation och frågar om de är intresserade av att köpa in klockan för att själva sälja den till sina kunder. Mottagandet blir översvallande positivt och Bert börjar importera större partier klockor från Hongkong.
Och jag sålde så här 7500 klockor för över 500 kronor styck, så jag plötsligt var miljonär. Och jag hade ingen aning, jag bara tänkte det var logiskt.
Bert breddar sin portfölj. En videobutik, en korvkiosk, ett gym. Och så klockorna. Allt från matbutiker till juvelerare får påhälsning. Och en chans att köpa in tickande merch.
Sen var marknaden ganska uttömd just på det konceptet. Jag provade SAS. För många år sedan, då så var det någon som kopierade mig och gjorde ett flygplan som cirkulerade i urtavlan. Och det var egentligen min idé till SAS, men de snodde det i alla fall. Men skitsamma då. Men jag tjänade ju väldigt mycket pengar som jag investerade då i aktier här i Sverige. Och det gick oerhört bra. Och det här eskalerade till att jag var delägare sen i ett fastighetsbolag i Bryssel som var Bryssels, tror jag, största fastighetsbolag.
Bert Milton tar sig upp i det han kallar för affärseliten. Det innebär satsiga luncher med verkställande direktörer och överenskommelser över 18 hål på soliga golfbanor. Mikael Sirén.
Han blir ju inte miljardär, men han blir ju mångmiljonär på de businessen han gör. Och han håller ju sig från porren och han håller ju sig från sin pappa också. Men jag tror att folk blandade ihop honom och pappan också. Jag tror att folk överlag har inte förstått junior och senior. Och det tror jag fortfarande är ett problem idag när man pratar om Bert Milton.
När Bert får möjligheten att bli hotellägare på Ibiza tackar han ja. Det är sent 80-tal och det spanska äventyret kommer att förändra hans liv. För där finns inte bara palmer och paraplydrinkar. På solkusten i Fuengirola finns också en vålnad från Berts förflutna. Hans pappa. Här hörs han i ett klipp från dokumentärfilmen Porrkungens tårar av Fredrik von Krusenstjerna.
Jag tycker att det är viktigt att man visar färgad och vita tillsammans.
Ja, just det. Utritningen. Färgen är vi nöjda med. Sen skulle jag personligen önska lite mer färger. Hon skulle ha haft någon form av kläder på sig. Det är för mycket kött.
Bert blir kvar i Spanien längre än vad han först planerat, för hotellprojektet drar ut på tiden.
Utbudet av nöjen på Ibiza gjorde att vårt bygge gick ganska långsamt. Det var mycket annat stå hej runt omkring. Så att jag bodde där i 2 år i princip, och det var då jag lärde känna min pappa igen.
80-talet har blivit 90-tal. Bert Milton junior står på en golfbana i Marbella när det slår honom att hans pappa bor alldeles i närheten. Då har de inte haft kontakt på flera år.
Och han får ett infall och åka dit. Och den dagen han gör det, det är då hans liv förändras.
På 60-talet hade Bert Milton senior skräddarsydda kostymer, en blank polerad lyxbil och vackra kvinnor vid sin sida. Men när hans son kliver över tröskeln i Spanien syns väldigt få tecken på dåtidens flärd.
När han kom till sin pappas bostad så var den väldigt, väldigt nedgången. Och pappan var också väldigt, väldigt nedgången.
Senior dricker.
Pappan är ju så dåligt skick, och private gick ju ekonomiskt sett då. Gick inte speciellt bra. Och pappan hade väl ingen större kontroll längre på verksamheten under den tidsepoken.
Jag hade ju väldigt mycket pengar, så jag skulle hjälpa honom.
Han säger ju att han tyckte synd om sin pappa trots allt och vill hjälpa honom ekonomiskt. Samtidigt så såg han väl en potential att utveckla private. Jag tror att det är en kombination så att säga där, och det är ju därför han betalar.
Sen hamnade jag in då på det här med private som egentligen bara har varit ett helvete hela vägen liksom.
En del i Bert Miltons egen historieskrivning är hans egentliga ovilja att ta över sin pappas verksamhet. För porrbranschen är ingenting han själv drömt om att ägna sig åt. Men han köper en bostad i Spanien där private är registrerat.
Han var ju porrkung. Jag ville inte göra det här skiten liksom. Jag ville inte det. Jag försökte hjälpa honom, så började det växa och så... Du vet, jag var inte involverad i dagliga operationer. Jag åkte runt, skaffade distributörer, skrev avtal.
Trots Bert Miltons uttalade avsmak för sin pappas bransch tar han sig an uppgiften med en expansiv vision. På bara några år går Private från att vara en avdankad porrtidning till att bli ett framgångsrikt multimedia-imperium.
Det har ju blivit andra tider, det har ju blivit digitaliserat och så vidare. Det var ju det som Junior såg potentialen i att utveckla Private. Pappan hängde inte med riktigt där, han var av årsmodell äldre.
Bert, som redan är förmögen tack vare sina fastighetsaffärer, ser intäkterna öka.
Och det var ju för att jag bara vågade, jag bara chansade, jag brydde mig inte om pengarna. Utan vi bara expanderade, vi öppnade tv-kanal med Playboy, jag gjorde ett film med Penthouse. Vi fanns överallt.
Varje dag görs cirka 50 miljoner sökningar på internetsidan Altavista. Och ungefär 15% av dem är sexrelaterade. På det här sättet värvar porrimperiet Private Media Group 1 miljon nya surfare varje månad.
Han hade pengar och han kanske inte var helt ekonomiskt oberoende, men han var mångmiljonär i varje fall. Han hade aldrig behövt detta och gå in i den businessen. Jag tror att det handlar om att han vill ha sin pappas bekräftelse.
Min farsa sa jag var värdelös hela tiden. Alltså hela tiden. Jag var det sämsta som existerat liksom. Och jag skulle bara visa honom. Och han hjälpte mig i princip aldrig.
Någonting som är centralt för Berts beskrivning av sina år med Private som ett helvete hela vägen är uppmärksamheten han fått i svensk press genom åren. Intresset för Bert och hans verksamhet har varit stort.
Skanderade slagorden, hugg huvudet av porren, marscherade demonstranterna genom Stockholms gator, men de stoppades av polisen vid distributören av Miltons porrfilmer.
Han är ju en spännande person. Det handlar om porr, det handlar om mycket pengar, det handlar om makt, det handlar om bråk med sin pappa och det handlar om en flykt undan det svenska skatteverket. Alla de här ingredienserna är ju som hämtat från en Netflix-serie.
Bert Miltons liv har varit en till synes outsynlig källa till stoff. Men rubrikerna har sällan varit smickrande. Under första halvan av 97 punkt markeras han av Aftonbladet. I en serie artiklar går det bland annat att läsa om hur kvinnliga modeller hållits som sexslavar ombord på ett fartyg som hyrts av Private för en filminspelning. Det står också om hur Milton eller någon annan i Privates ledning beordrat modellerna tillhandahålla sexuella tjänster.
Så att då stämde jag dem och krävde att alla som hade varit på båten skulle komma upp på min bekostnad och vittna. Men då backar de. Då vågar de inte ta rättegången för de visste de hade ljugit.
I november det året publicerade Aftonbladet en artikel med rubriken Förtydligande och rättelse om Bert Milton. I texten skriver tidningens redaktion att ett antal publicerade påståenden, bland annat det om sexslavar och sexuella tjänster, är felaktiga. Tidningen ber om ursäkt. Mikael Syrén, grävande reporter på konkurrenten Expressen.
Ja, men alltså, det är klart alltså att man reagerar ju även nu när man tittar i backspegeln. Jag har ju full stor respekt för många granskande reportrar på Aftonbladet. Men det är ju så att det är ju tidningarna, om vi skriver någonting, då ska vi bevisa också att det här har ägt rum. Det ska ju finnas flera oberoende vittnen eller foton eller filmer eller något sådant. Så att det är klart att det är anmärkningsvärt. Och sen när man ber om ursäkt mer eller mindre också, det är ju också anmärkningsvärt. Men det är ju bra att man gör det, men det får ju en stor skada också för den enskilde. Och det skriver man ju också i reportaget här sen.
Jag tror det var så här, under en sekvens var det 35 helsidor och 4-5 löp om hur vidrig jag var.
Finns det någon del av dig som tänker bra PR ändå?
Nej.
Och exponering?
Nej, det tar ganska hårt när man vet att det inte är så. Du har inte en chans att säga emot liksom. Utan det finns bara en sida av storyn. Hade jag bott i Sverige så hade jag tagit emot. Då hade det varit ganska jobbigt. Som tur var så kunde, internet var inte speciellt stort då liksom, så då kunde jag ju avskärmas. Men sen när internet började komma och sånt där, då mina barn började förstå, då var det lite jobbigare tycker jag, hela situationen.
Jag har alltid förstått det.
Celine Milton Tvande, Bert Miltons yngsta dotter.
Jag var väldigt ung. Jag var lite för ung kanske. Det var inte någonting man pratade om hemma. Inte alls. Men det var kanske liksom man hör det från kompisar, föräldrar eller kompisar och sånt där. Det var mer så. Kanske någon bild eller vi kanske var på hans kontor. Även fast kontoret var väldigt diskret måste jag säga. Allt var väldigt diskret.
Det är inte så att jag ville att mina barn skulle prya på Private liksom. Så att det gjorde att det var en väldig distans till det hela.
Den bilden som jag har av min pappa är ju i alla fall så som han har visat sitt jobb för oss. Han har ju alltid varit en seriös businessman. Jag kommer bara ihåg att när man kollar på hans dator till exempel, om man såg hans skärm, då var det ju bara massa nummer med alla stocks. Du vet, det var massa pilar och rött och grönt. Och det är någonting som jag kommer ihåg. Han hade alltid den där på datorn, bara massa aktier. Så nej, det kände aldrig någonting typ som att åh gud vad pinsamt. Nej, tvärtom. Jag visste att han var en bra businessman.
Men hur duktig Bert Milton än har varit på att sköta sina affärer så har han inte fått känna på offentlighetens värme på samma sätt som andra framgångsrika entreprenörer. Många av hans försök till välgörenhet har mötts av kalla handen, säger Bert Milton. När han skrev till Kungliga Konsthögskolan och frågade om de ville använda en av hans tomma fastigheter som ateljé för sina elever, blev svaret nej tack. Samma sak hände när han ville sponsra den ideella organisationen Noaks Ark, som arbetar med att stödja och informera om HIV, AIDS och sexuellt överförbara infektioner. Och Bert menar att det finns fler exempel.
Jag ville donera då ett visst antal, någon procent på allting vi sålde i Sverige till Stadsmissionen. Men de ville inte ta emot pengarna för att det kom från porr. Jag menar, här är folk som är utsatta. Liksom kanske inte har någon ställe att sova på nätterna. Och det är liksom samma som Expressen Aftonbladet gör idag. Liksom. De kör ju porr. Det jag gjorde för började på 90-talet. Jag menar, om du slår upp dem första sidan så får du lära dig bästa sättet att göra analsex. Och de kör ju det liksom idag. Jag var bara lite för tidig.
När AIK Fotboll börsnoteras i mitten av 00-talet meddelar Bert Milton att han har för avsikt att bli storägare i klubben för att få en plats i styrelsen och arbeta med att motverka fotbollshuliganismen.
Nyheten att porrmagnaten Bert Milton har köpt aktier i börsnoterade AIK väcker inga muntra känslor.
Det möts med stark skepsis, inte minst i klubbens damlag.
Man tänker att en privatperson som vill köpa aktier, man kan inte påverka vilka som köper dem. Men jag är inte positiv till porrindustrin och det tror jag inte att någon annan i laget heller är.
En kontroversiell ägare för ett fotbollslag som satsar på breddidrott.
Det är ju absolut inte förenligt med de värderingar som vi står för. Och vi förkunnar ju värderingar genom vår ungdomsverksamhet, dam- och herrverksamhet också varje dag. Så att vi anser att våra värderingar står väldigt långt ifrån porrindustrins.
Enligt Milton själv finns det en enkel anledning till oviljan mot honom.
Det är ju en dubbelmoral. Alltså, alla är ju rädda för media. Och att bli förknippad med det jag har hållit på med och det sättet jag har blivit uthängd i media. Det tror jag att det är väldigt svårt för folk att ta åt sig. Nej, men det, jag vet inte varför folk har den där dubbelmoralen. För de som utövar sex så är ju pornografin ett hjälpmedel i olika led. Det är ett verktyg för att tillfredsställa sig själv och det är ju det största behovet vi har efter att äta. Så att, eller det kanske är större än att äta, för vissa är det väl så, men...
Tittar du någonting på din egen produktion sådär, eller? Eller på annat? Tittar du på porr?
Absolut. Ja. Det börjar bli lite fed up. Inte på grund av att jag jobbat med det, kanske överkonsumerat nu när jag singar.
Alltså det är så...
Bert Milton får frågor om porrindustrin när han gästar första säsongen av SVT:s Min sanning 2012. Programledaren Kristina Hedberg ber honom om hjälp med att reda ut begreppen.
Tjejer gillar porr lika mycket som killar. Jag är inte religiös, men jag tror inte Gud spelar oss ett spratt och sa okej, vi låter män tycka om att ha sex, men kvinnor, de ska hata sex. Jag har aldrig varit med.
Är sex och porr samma sak då?
Absolut. När går gränsen? Jag menar, det populäraste idag är amatörsex, eller hur? Mm. Och det är vad folk har hemma. Sen tillsätter du en kamera och då blir det porr. Varför var det porr när kameran kom dit? Det är fortfarande samma sex, men helt plötsligt är det porr.
Idag är Kristina Hedberg reporter på Dagens Nyheter.
Han ville gärna säga att pornografi är inga problem. Alla tittar på det även om de inte erkänner det. Alla går igång på det.
Bert Milton, 2026.
Då kan man ju fråga sig, är tjejer svaga? Är de inte jämställda? Vad är den frågan? Om du tar det med någon, så tjejer kan inte bestämma själva. Kolla, nästan allt styrt idag. Domstolar, politiken, allt styrs av kvinnor idag. Men inte deras sexliv. Det styr männen, tydligen, enligt feminismen.
Och han menade ju att kvinnor var så starka, kvinnor är mycket mer beslutsföra än män, kvinnor tjänar mycket mer än män. Kvinnor från öststaterna som de ju hade som en majoritet av sina aktriser, de är så mycket smartare än andra kvinnor i Europa.
De som var med i våra filmer från Östeuropa har ju levt under censur hela sitt liv. Tills muren föll, eller vad man ska kalla det för. Det är samma för killarna. Så skillnaden där är att de började på samma nivå. Killar och tjejer kan vara med i en film. Vilket gjorde att tjejerna var helt liberala. De har inte hört det här som vi i väst hade prackat på, att tjejer utnyttjade dem med porrfilm. Så de var det bara naturligt. Därav så var det flera östeuropeiska tjejer.
Synen på pornografi och i förlängningen honom som person skiljer sig väldigt mycket i Sverige och utlandet, enligt Bert Milton.
Hade inte jag bott utomlands och läst den median, då tror jag inte jag hade suttit här idag. Utomlands var jag hyllad. Jag rensade upp i en bransch som var smutsig. Så att det gjorde att jag kände att jag gör någonting som är bra i alla fall. Liksom. Men i Sverige så var jag ju allt från knarklangare till prostitution till allt höll jag på enligt dem. Vi ändå haft tusentals modeller, både killar och tjejer. De har inte hittat en som jag har gjort något fel med. Eller någonting i en bransch där man ser vad Harvey Weinstein och alla de här höll på med. Det finns inte en, och de har försökt. Jag har skött det här med full respekt.
Vi spelade upp en castingintervju med en ung kvinna som sen blev en aktör i en film som producerades då under Bert Miltons private label.
Kristina Hedberg minns sin intervju med Bert Milton 2012.
Jag tänkte att vi skulle se en av de här intervjuerna i alla fall. Det är Eva heter hon. Hon är 18 år när det här görs och hon är student.
Okej. Okay.
D'accord. Est-ce que je fais?
Je te donne le numéro pour voir si tu peux me sortir.
Qu'est-ce que je fais?
Comment dire mes condos mitina?
Hon var ju uppenbart motvillig och hon övertalas in i situationen och det är en ganska obehaglig scen.
Okej. Okay. Vad är frågan?
Vad tycker du när du tittar på det här?
Jag gillar inte.
Alla de där rekryteringsfilmerna är ganska obehagliga. Jag tittade på mycket skit får man säga. Alltså mycket omoraliska produktioner. Och jag vill inte vara pryd alltså. Utan det här handlar om omoral på något. Alltså det är en maktsituation i de där filmerna. Och den såg ju Bert Milton uppenbarligen också. Och Det var ju så där, han sa, jag skulle aldrig råda någon att delta i en pornografisk produktion liksom. Och samtidigt är det han har levt på. Så att det gick ju inte för honom och jag kunde inte få ihop hans svar där och inte han heller.
Bert Milton berättar att regissören i klippet som Kristina Hedberg visar i Min sanning var en problematisk person som Private avbröt sitt samarbete med.
Jag har sparkat folk som har gjort fel mot modeller. Vi har haft en manual som man måste följa. Vi producerar ju inget själv, utan vi la ut på produktionsbolag. Vi hade ju ett mantra som sa att vi publicerar ingenting som inte jag själv skulle kunna göra. Om det inte vore för jag hade ett förhållande så kanske jag inte kunde göra vissa saker. Men i övrigt så kan jag gå i god för allt som var med i våra produktioner.
Den slutar ju den anställningsintervjun med att hon också har sex med den där, eller mer eller mindre tvingas ha sex med den här kastaren då. Det försökte han ju bara avskärma sig så mycket som möjligt från och distansera sig. Så skulle jag aldrig ha gjort. Nej, men du köpte det. Ja, men han som gjorde den här castingen blev avskedad. Ja, men ni sände ju ändå det här materialet sen som en slags porrfilm i sig då, när rekryteringarna, hur går det till när de kommer in så där. Alltså han hade bara hela tiden, det låg någon annanstans. Alltså avled.
Bert Milton svarar i Min sanning.
Ingen är fullkomlig. Jag kan inte stoppa allt som pågår. Jag är aldrig med i en produktion. Jag har aldrig varit med under min historik och gjort någon utgivningsplan, vad som kommer.
Men det räddar en väl inte undan ansvar att man försöker distansera sig till det?
Absolut inte, men H&M som hela Sverige köper idag, det är 400 000 barn som plockar bomull.
Den siffran kan jag inte kontrollera just på sittande platser.
Jag vet att det
men
är så.
Men i alla fall, de ställer man väl också till svar. Ja, vart drar du gränsen?
Ja, vart drar man gränsen? Hur långt kan man vara en polis? Är inte det här en samhällsfråga att städa upp där? Varför tycker jag?
Bara för att andra också
håller på med dirty business, så gör ju inte det hans affärer mer aptitliga. Så tänker jag.
När hon tittar på Bert Milton ser Kristina Hedberg ändå en person som är mer än bara en sak.
Jag kommer aldrig att utge mig för att känna Bert Milton på djupet och än mindre liksom över lång tid eller så. Men mitt intryck när vi träffades, och då när vi spelade in programmet, så sågs vi ju inte bara framför kameran. Vi sågs några gånger runt också som förberedande intervjuer och möten. Man kan tycka om du förstår, tycker jag. Och jag tror att han ganska ofta vill väl. Alltså han har absolut ett starkt stråk i sig av att vilja väl. Sen har han tolkat det ibland och rationaliserat så, liksom sig själv och sina handlingar och de verksamheter han har drivit och ägt och kontrollerat. Men det finns liksom en person där inne som verkligen skulle vilja vara snäll.
Berts dotter, Celine Milton Svande.
Jag tror att han har blivit väldigt missförstådd i sitt liv. Då så tror jag att det är bara någonting som ligger så djupt i honom. Att han, från när han var liten, att han ville bevisa att han var duktig. Och det är det som kommer upp då. Om det är någon som säger att han har gjort någonting fel, då är det ju den där typ lilla pojken som säger nej, jag är duktig. För jag vet, jag har lite också sånt i mig. Att jag vill ju alltid bevisa att jag är bäst, att jag är så duktig. Även fast folk kan ju säga det till en hela tiden, men det känns aldrig riktigt tillräckligt. Och jag tror att han vill bara vara tillräcklig.
För Celine Milton är Bert pappan vars mun går i ett, som alltid har ett skämt nära till hans och som aldrig slutar vara nyfiken på sin omgivning.
Han kan gråta, han kan skratta, han kan skämta, han kan vara strikt såklart. Han är ju väldigt ordning och reda. Herregud. Allt ska vara rent hela tiden. Han plockar alltid undan. Ja, det ska vara spotless hela tiden. Men ja, när han är som gladast är ju när han är med sin familj och nära och kära och spelar kort. Och då pratar han om allting. Alltså allt som finns. Han kan komma med någon random fact från något krig i Kina från 1600 någonting. Och han kan varenda diktator. Alltså det, han läser ju varenda nyhet som finns typ. Och kollar på varenda dokumentär som finns. Han har någon typ av fotografiskt minne. Så han kan bara spit facts.
Idag är Bert Milton inte längre kvar i porrindustrin.
Det är en värld som jag aldrig vill tillbaka till. Inte världen i sig, för den är ganska ren. Liksom. Men att förknippas med den är inte rent. Att konsumera den är okej, men att förknippas med den är inte okej.
Det finns en sannolikhet att den dagen du hamnar i rubriken igen, så är det ett visst ord som kommer sättas framför ditt namn, trots att du inte har med det att göra längre. Jag tror att du vet vilket ord det är.
Porrkung. Det är jag för evigt, fast den kronan är övertagen av många andra idag. Liksom. Jag är riktigt, riktigt trött att jag inte får heta entreprenör som alla andra. Jag har ju startat flera företag än de flesta. Och jag tycker det är kul med företagandet.
Ur ett rent affärsmässigt perspektiv har Bert Miltons toppar vid Privates Roder varit väldigt höga. Under de goda åren produceras filmer som Virgin Treasures, Tatiana 1, 2 och 3 och Private Gladiator, en pornografisk remake av Hollywoodfilmen med samma namn.
Jag var bjuden till en invigning av en stor yacht i Monaco för, ja, det var många år sedan. Och då var det en tysk prins. Och så stod vi och pratade där och ja, jag är prins och bla bla bla. Det var jättetrevligt. Så frågade han mig, vad jobbar du med då? Han tänkte, ska jag släppa bomben liksom? Jag jobbar med porr, sa jag. Han bara, va? Med porr? Vad då för porr? Jag har ett företag som heter Private. Va? Jag älskar Private, jag har alla dina filmer. Och då tänkte, det här är nog vanligare än man kan tro liksom.
På den årliga galan AVN Awards, ett slags porrens Oscars, regnade priser över Privates filmer under 90- och 00-talen. Företaget går också i bräschen vad gäller pornografisk innovation. 1999 gör medlemmar ur de brittiska grupperna Massive Attack och The Prodigy musiken till Privates produktion The Uranus Experiment. I pressmaterialet beskrivs filmen som det mest ambitiösa projektet någonsin i sin genre. Mycket tack vare en utlovad utlösningsscen, ett så kallat cumshot, inspelad i tyngdlöshet. Samma år blir Buck Milton också historisk av ett annat skäl. Private blir det första renodlat pornografiska företaget som listas på Nasdaq-börsen i New York.
Folk sa att det går inte, det är klart det går. Läste igenom reglerna och reglerna säger att följer du deras regler vad gäller skatter och allting sånt där så måste de lista det. De får inte neka. Så att de höll på i ett år att försöka hitta något. Hitta ingenting, vi skötte allt by the book.
I Private Media Groups ansökan till den amerikanska tillsynsmyndigheten SEC nämns orden porr och pornografi i väldigt liten utsträckning. Företaget benämner istället sin egen verksamhet med orden adult entertainment, vuxen underhållning.
Ett företag som håller på med vuxen underhållning, om man nu kallar porrbranschen för det, är ju, det är ju jätteanmärkningsvärt naturligtvis att man noteras på Nasdaq.
De ville ju inte ha oss på börsen. Men om vi följde alla regler, inga svarta pengar, ingenting. Alltså, vi var alla i ledningen tokgranskade. Annars hade vi inte blivit godkända, så vart vi godkända.
Han har ju rätt i sig. Nasdaq förbjuder inte företag med verksamhet inom vuxenunderhållning. Och så länge det är lagligt då enligt USAs federala lagar, då är det okej. Okay. Sen är det vissa ekonomiska faktorer som de ska uppfylla också. Och det är finansiella krav, det är omsättning, vinstnivåer och så vidare. Och fyller man i allt detta så kan de inte hindra ett företag. Om inte verksamheten är förbjuden och de uppfyller de ekonomiska eller finansiella kraven, då ska det börsnoteras.
Vid tidpunkten för börsnoteringen distribuerar Private sina produkter i 30-tal länder och har ett växande utbud på internet. Bert Milton har lyckats med det hans pappa inte klarade av. Han har expanderat verksamheten och fört in den i framtiden. Det leder till en bitter konflikt mellan far och son. För senior upplever att det fortfarande är hans företag och att junior stjäl pengar från honom.
Konflikten mellan mig och min pappa är ganska stark. Liksom. Han försökte mörda mig, han tog in Hells Angels. Han ringde konstant och hotade mig. Då började jag banda de här samtalen. Och det är ganska starka ord han säger.
Ljud från dokumentären Porrkungens tårar.
He's a liar, an amateur. And I'm going to crush him on top. I'm very, very serious.
Okay.
And I have the power to do it.
Okay.
And by the way, I recommend him a bullet.
När ekonomitidskriften Veckans Affärer presenterar sin årliga lista över Sveriges rikaste personer i början av 00-talet finns Bert Milton junior med. Tidskriften beräknar att hans tillgångar värderas till 3 miljarder kronor. Siffrorna sticker i ögonen på hans pappa. Han anser sig ha rätt till en del av pengarna. För att driva in dem anlitar han ett inkassobolag med kopplingar till Hells Angels. Junior är inte rädd för senior. Men den ökända MC-klubben har ett rykte och ett CV som han tar på ett helt annat allvar. Säkerhetsåtgärderna gör att det blir trångt i familjen Miltons hem.
Vi har ju alltid vuxit upp med livvakter. Alltså, det var ju någon gång vi hade typ 13 stycken och det var en som sov i garaget, en var i trädgården, en annan var utanför rummet, vet, allt lite sådär. Och nu när man tänker tillbaka till det, man bara så här, kanske inte förstår riktigt hur allvarligt det verkligen var. Jag minns bara att jag hade kul.
Berts dotter Céline minns hur familjen plötsligt kunde åka på semester och bo hos vänner en längre tid.
Vi var ju där för att vi behövde typ gömma oss från jag vet inte vem. Och du vet, det förklarade han aldrig till oss. Det enda jag kommer ihåg är att jag lärde mig att cykla och jag fick en chinchilla och jag hade toppen. Du vet, han ville aldrig visa det för oss. Alltså att han inte mådde bra. Han visar aldrig några svagheter.
Det slutar med att far och son gör upp i rätten i mitten av 00-talet.
Och jag hade ju allting dokumenterat. Jag hade ju köpeavtal, jag hade ju bevis på betalningar och allting. Att jag hade köpt bolaget liksom.
Hovrätten dömer till juniors fördel. Det är han och ingen annan som har rätt till varumärket Private. Segern i rätten blir Bert Miltons sista kontakt med sin pappa, som går bort några månader efter domslutet. Den första som burit titeln porrkung i släkten Milton dör ensam och utblottad. Under åren som präglas av fejden mellan far och son pratar också Bert med sin mamma för sista gången. Det är en nyårsafton i början av 00-talet. Bert är på semester i Thailand med sin familj.
Och så ringer min mamma mig. Jag tänkte, gud vad trevligt, nu ska hon önska gott nytt år. Det är ju första gången på flera år jag pratar med min mamma.
Men inga nyårshälsningar utbyts. Berts mamma ringer eftersom hon har blivit kontaktad av en journalist som skriver en bok om Private.
Och det enda hon ville var att jag skulle prata med honom så inte hon blir nämnd i boken. I sammans med mig. Och det var det sista gången jag pratade med honom. Och då har jag definitivt inte gjort henne någonting. Mer än att jag hade köpt företaget som den hon gifte sig med och fick barn med skapade. Och då köpte jag det, men då var jag väldigt dålig. Hade hon gift sig med någon annan så hade jag aldrig hamnat i den här situationen. Så jag vet inte vem som hade rätt eller fel där.
Parallellt med maktkampen om Private utkämpar Bert Milton en annan strid mot en långt mäktigare motståndare. Det är Skatteverkets utredare som fått upp ögonen för Berts affärer. Här påbörjas en händelsekedja som driver honom på flykt, bort från sin familj. När Expressens reportrar besöker Milton vintern 93 visar han runt om i en fastighet som blivit ett av flera monument över hans framgång. En villa på 800 kvadratmeter på Värmdö utanför Stockholm. Bert leder sällskapet genom flådiga salar med stora fönster och eluppvärmda terrakottafärgade stengolv. Badrummen är utrustade med bubbelpooler och pyntade med kristallkronor. Bert försöker minnas hur många fordon han äger utan att lyckas. Men han nämner ett antal bilar, modell vrålåk, och minst ett flygplan och en större båt.
Jag gillade livet. Och det är fortfarande så. Det är inte pengarna som driver, men det är att vinna liksom, på något sätt. Och det var ju det med Private. Jag skulle ju ha slutat långt innan och cashat in, men jag gjorde inte det. Jag levde ju på mina andra tillgångar och mina andra investeringar.
I Expressen-artikeln står det att Bert Milton bor i Barcelona. Värmdövillan beskrivs som ett residens. Vad som menas med det och hur det ska tolkas är något som Skatteverket fäster stort intresse vid. Ekonomiskt har Private vind i segeln under 90-talet. Och det är någonstans där, tack vare företagets segertåg och de pengadoftande mittuppslagen i kvällstidningarna, som Bert Milton hamnar på myndigheternas radar. För Skatteverket köper inte att han är bosatt utomlands.
Han hade ju ett produktionsbolag i Nacka också där det satt redigerare och producerade porrfilmer. Så det var väl en kombination utav att han hade ett bolag i koncernen i Sverige, att han hade det här huset och att han under 3 år enligt då Skatteverket hade tjänat över 1 miljard kronor.
I slutet av 90-talet gör Skatteverket en razzia mot några av Private-koncernens dotterbolag. Myndigheten anser sig ha bevis för att Private, som är registrerat utomlands, ändå har så kallat fast driftställe i Sverige. Det betyder att inkomsterna i så fall ska beskattas i Sverige. Skatteverket kräver därför Bert Milton på nästan 650 miljoner kronor i utebliven skatt. Bert bestrider, protesterar, överklagar. SVT.
Med sin kosmopolitiska befolkning är Barcelona en stad med puls och passion. Och här bor Bert Milton och här leder han sitt porrimperium. Men det tror inte den svenska skattemyndigheten som menar att han gjort det delvis från Sverige. Och därför krävs han på skatt 650 miljoner.
Hur slutar skattetvisten?
Jag vinner självklart. Jag har vunnit hittills i princip. Ja, jag har vunnit allt förutom att de har en liten, liten delseger. Och det är att jag ska skatta personligen i Sverige. Frågan är bara för vad? Jag har inte tjänat några pengar i Sverige. Och jag har aldrig sålt några aktier i Private. Så att för vad ska jag skatta?
När jag pratade med Bert då sa han att jag skulle inte betala en krona ens bara för att komma ur den här, utan det är en principsak för mig.
Det hade de som grund först att jag bodde på Värmdö. Det var grunden till att jag skulle betala skatt. Men jag bodde inte där. Nej, men då struntar man i den grunden. Då hittar man på något nytt och något nytt.
Skatteverket säger sig ha ytterligare bevis för att Bert Milton har vistats i Sverige mer än vad han tycks vilja ge sken av. Bland annat pekar myndigheten på ett antal parkeringsböter som han har dragit på sig i Stockholm. Även om Bert Milton kan visa upp deklarationsuppgifter från Spanien under åren som Skatteverket i Sverige kräver honom på pengar, så tar han det säkra före det osäkra. Han flyttar sina tillgångar och sig själv till paradisön Mauritius.
Skatteverket kan man ju fly ifrån där. Kronofogden kan ju beslagta tillgångar på Mauritius om de driver en rättsprocess i det landet med deras myndigheter. Men det är ju inte alltid det lättaste. Så att det var väl inte 100% vattentätt, men 99 i varje fall.
Familjen blir kvar i Spanien.
Och allt det här med Skatteverket, det gjorde ju så att han behövde ju typ, ja, inte riktigt fly, men typ. Han kunde ha sparat så mycket tid om inte allt det här hade hänt. Och jag vet att vi har ju förlorat väldigt mycket tid med honom på grund av det här också. Och jag vet att det påverkar ju honom extremt mycket. För att han är, även fast han är då mentalt stenhård, han är en väldigt emotional person också.
Céline Milton Svande säger att hennes pappa ändå försökte träffa sina barn så ofta han kunde.
Men hur många gånger jag åkte till Mauritius, det är nog rekord för någon som inte bor där. Kanske 20 gånger. Så det, han verkligen försökte. Han ville ju att vi skulle ha så mycket tid tillsammans som möjligt. Men det är ju en annan sak att ha honom som en vardag.
Bert Miltons enorma skatteskuld är det som fick Mikael Sören att en gång i tiden intressera sig för entreprenören. Han har enligt bästa förmåga försökt reda i härvan.
Ju äldre jag blir och ju mer saker jag granskar, så tänker jag generellt sett så här att väldigt få saker är vitt och svart. Det är gråskala från ljusgrått till mörkgrått. Och det här är ett gråskaleområde också. Det är ju ingen lätt fråga, är han skyldig eller inte skyldig? Det är jättesvårt att svara på det. Och utredningen är så mastodont och den höll på i så många år. För en lekman är det nästan omöjligt att avgöra, skulle jag säga.
Via sitt juridiska ombud anklagar Bert Milton Skatteverkets handläggare som var processförare mot Milton för jäv. En handling som ska styrka det påståendet är ett skuldebrev som sägs visa att processföraren har tagit emot ett lån på 200 000 kronor från ett bolag med koppling till Bert Milton senior. Och det här är någonting som redaktionen på journalisten Robert Aschbergs program i TV8 försöker gå till botten med 2009.
Under slutet av 90-talet så fick porrkungen Bert Milton den största enskilda skatteskulden någonsin. Nu visade det sig att mannen som handlade hela den här affären hos Skatteverket fick pengar av de som försökte lura av Bert Milton hela porrimperiet.
Redaktionen får kontakt med processföraren som först säger att han inte har någon minne av ett lån.
Ett par timmar senare ringer processföraren upp oss och kommer nu ihåg lånet han tog för flera år sedan.
Ja, jag kunde inte få något lån i någon bank. Och det var desperat alltså.
Ja, men vad fan, jag hade ju betalningsanmärkningar som en toarulle liksom. Vad skulle jag göra?
Inslaget i Aschbergs program skickas in som bevis till Skatteverket. Men myndigheten avvisar det med motiveringen att det helt enkelt saknar bevisvärde eftersom Skatteverket inte har möjlighet att granska det material som ligger till grund för programmet. 17 år senare säger Robert Aschberg att det finns frågetecken kvar.
Ja, men hela historien är ju mycket märklig. Och den här handläggaren, alltså de sakerna var ju uppseendeväckande. Sen vet jag inte om det där utreddes ordentligt, men det borde ha utretts i grunden.
Petri Ide har varit i kontakt med Skatteverket som via sin presstjänst meddelar att alla medarbetare som jobbade med Bert Miltons ärende har slutat eller gått i pension. Myndigheten uttalar sig inte heller i enskilda fall. Robert Aschberg säger att Privates handelsvara, alltså porr, inte varit till Bert Miltons fördel i hans skattetvist.
Han hade väl lite uppförsbacke där just på grund av att det var porr han sysslade. Det finns nog de som är genuint motståndare till porr och det finns massor med framförallt kvinnor som utnyttjas i den industrin. Samtidigt så kan inte jag se att man ska förbjuda någonting. De är vuxna människor får ta del av det de vill så länge allt är frivilligt. Så. Men jag tror att det finns en dubbelmoral och det finns en slags moralism här som gör att de som sysslar med det ofta dras över en kam. Jag tror inte att Bert Milton är Guds bästa barn i alla avseenden. Det tror jag inte alls. Men han ska väl behandlas som alla andra människor, både hos Skatteverket och för övrigt.
Bert Miltons skatteärende tas upp i domstol. Till slut fastslår regeringsrätten, idag högsta förvaltningsdomstolen, att han har varit skyldig att betala skatt i Sverige. Då uppgår hans skuld till över 1 miljard kronor efter ränta. Men Bert betalar inte. Åren går. I januari 2025 är skulden preskriberad. Då landar han i Sverige igen.
Landat i Sverige och som en skuldfri man för första gången på 20 år.
25 år.
Hur känns det då?
Ja, det är helt sjukt.
Mikael Syrén möter upp Bert Milton på Arlanda för Expressens räkning.
Alltså jag gick med sån trygghet genom tullen och allting. Vet, varje gång i 25 år så har jag tänkt, är det något, har jag på mig en klocka som är för dyr eller har jag på mig någonting sånt där? Nu kändes det bra.
Han ser väldigt trött ut. Det har varit en lång flygresa. Men väldigt skönt tycker han naturligtvis. Men han kan inte låta bli att svära åt vädret. Jag frågade honom också då i det här läget. Vad vill du säga till de personer som fortfarande tycker att du borde ha betalt av skulden?
De svenskar som ser detta, som betalar skatt och har gjort det hela sitt liv. Vad säger du till dem?
Ja, men vad ska jag säga till dem? Du säger,
håll käften, liksom, sa han till dem.
När det här avsnittet görs är Bert Milton återigen folkbokförd som utvandrad från Sverige. Den segdragna striden med Skatteverket har lämnat en bitter eftersmak i hans mun. Petrides Patrik Stanelius frågar om det här.
Jag tycker att du låter upprörd när du pratar om det här, så här 25-26 år senare. Hur ofta tänker du på det här?
Ja, det är bara när vi pratar om det. I övrigt så bryr jag mig. Det är klart jag bryr mig. De knäckte ju mig ekonomiskt egentligen totalt. Tog bort allt jag hade. Jag hade ju inte sålt några aktier, så jag hade ju inte miljarder på banken. Utan skulle jag ha sålt aktier, då hade ju kursen kollapsat totalt. Liksom. Så att, och det gjorde den ju under tiden när de drev det här i 10 år. Och sen fortsatte de att jaga mig då i 25 år. Så att, det gjorde att Private dog som bolag. Och det var väl målsättningen.
Bert Milton pekar på att de rättsliga instansernas ledamöter inte var eniga när de behandlade hans ärende.
Och sen kommer det några, ursäkta uttryck, med feminister i slutändan då, utgår ifrån att de var föll för mediatrycket liksom. Det var 8 domare som dömde under de här 10 åren. Och det var bara 2 kvinnor på slutet efter 10 år som dömde mot mig. Det satt alltså 3 domare i sista instans. Och huvuddomaren var en man. Han tyckte absolut inte jag skulle betala skatt i Sverige. Ingen gjorde ju det under hela processen. Utom de 2 sista. Då hade jag blivit manglad i media i 10 år. Skattesmitare Porkun, skattesmitare Porkun. Det var ju varje år. Så stod det ju liksom. Fast jag hade vunnit så var jag skattesmitare.
Du sa ursäkta feminister som om det vore ett skällsord. Vad var det för relation till det?
Nej, jag vet inte. Vi gjorde ju mer för kvinnors rättigheter än någon annan någonsin gjort. Alltså vi plockade upp porrindustrin som en smutsig industri upp ur källaren liksom. Började betala skatt och moms och arbetsgivaravgifter och liksom, det existerade inte innan jag började. Och då gjorde vi BBC ett reportage och sa att om engelska porrindustrin sköttes som private så skulle staten gynnas av det. Och då började de sköta sig som private. Och då började staten få in skatter och sådana saker på en porrindustri som tidigare drevs i källaren. Liksom.
Gör inte det dig till feminist också?
Jag kanske, jag vet, jag gillar kvinnor.
Jag menar om du jobbar för kvinnors rättighet och ja. Rättvisa och jämställdhet på arbetsmarknaden.
Ja, men då är jag väl indirekt en feminist.
Bert Milton fyller snart 71. I en del av livet där många andra slår av på takten säger han att han håller sig ung med hjälp av promenader, kosttillskott och en omättlig aptit på framåtrörelse.
Han är aldrig sjuk. Jag tror aldrig att man har liksom någonsin hört honom bara nej, jag ska ligga på soffan för jag mår inte bra.
Alltså jag har ju gjort så sjukt många olika grejer genom åren och jag ser bara möjligheter. Fan, om vi hade sålt kylskåp eller någonting, då hade vi varit större än Electrolux. För att jag skapar ett driv med de som jobbar. Alltså jag jobbar ju 24-7 för jag tycker det är kul. Och nu, de jag anställer nu, de är liksom 23-24 år. Och de får ju räkna med att jag ringer rätt på natten för jag kommer på någon grej.
Nu ägnar han all sin uppmärksamhet åt sitt nya projekt.
Vänta, nu har vi ett problem, den lilla burken. Vi har ju gjort etiketter.
Nej, men det har ju jag haft dialog med honom i länge som helst.
Jaha, så han vet att det är den lilla? Okej, okay. Ja.
Jag har aldrig haft så många diskussioner så att det ska bli
rätt. Där ryms bland annat kaviar, fin sprit, exklusiva kläder och storslagna planer på lyxhotell i närheten av vita stränder. Det är en livsstil som inte är menad för vem som helst.
Tanken är att den här bara ska finnas tillgänglig på väldigt lyxiga ställen. Vi kommer att vara väldigt selektiva och vi har redan förfrågningar från typ Ibiza, Dubai, Vietnam. Tydligen växer upp som bara den lyx.
Men det är inte bara tilltugg och läderjackor för en modern highroller som saluförs. På satsningens hemsida med AI-genererade bilder syns han ofta framträda själv, barbröstad. Kanske på en yacht. För Bert har kommit på att hans starkaste varumärke är han själv.
Vad jag är bra på, eller om man får tycka att man är bra på någonting, det är att bygga ett varumärke. Jag är ju lite så här bad boy liksom. Jag får ju väldigt mycket beröm när jag går ut. Som igår kom det fram folk och som jag inte känner överhuvudtaget och så. Kul att se att du är här, du är en legend och sådär. Det är klart man, det ger ju ett jäkla driv att man får den uppmärksamheten.
Céline Milton Svande blir ombedd att förklara vad projektet går ut på.
Det är allt möjligt. Det är en egen brand. Alltså det är lite som man vore typ The Kardashians. Du vet, de kan ju sälja allting bara för att de är The Kardashians. Så det är ju lite så.
Bert Milton vill inte längre vara känd som porrkung. Men hans bakgrund verkar omöjlig att lösgöra sig från. Eller som det står på hans nya satsningshemsida. Ett imperium sprunget ur ett arv och slipat av kontrovers. Du har lyssnat på P3D om Bert Milton. Det här är ett program som gjordes av Patrik Stanelius och producerades av mig, Vendela Lundberg. Ljudmixen gjorde Fredrik Nilsson och vi jobbade med det här på produktionsbolaget Dist under våren 2026. Tack för att du lyssnade.
Fåglar vänder åter, flyttar hem igen. Söker samma skogar där de flög för länge sedan. Så kommer jag, reser idag. Ekon i mitt inre, röster igen.
En produktion av Dist för P3, Sveriges Radio.